Testing, testing. Vi inleder och känner av ljudet här. Det är ju så att, det har vi kanske inte sagt, vi ska flytta offside till ett nytt kontor här i Göteborg. Lite finare, lite tjusigare. Vilket innebär att vi redan har börjat packa bort en hel del saker.
Skvallrar det om att,
det går bra.
Att det går bra för offside?
Ja, det gör det ju.
Är det verkligen så?
Ja.
Det behöver vi inte ta här.
Och vilket innebär då att i detta konferensrum där vi har spelat in podcasten i nästan tre år i alla fall, så är det inte så mycket saker på väggarna. Så skulle ljudet studsa lite grann här, så får ni höra av er, så ska vi hänga upp lite filtar till nästa vecka. Men vi testar så här. Vi orkar inte hänga upp filtar denna veckan. Så det krävs lite klagomål för att de här filtarna ska upp.
Ja, absolut. Jag vet inte om det är den här lite mer kyliga omgivningen i rummet som gör att jag känner mig lite skör idag. Så får jag börja bara för att få ett liten vänlig start på det här avsnittet med den här historien om Teddy och tomburken.
Ja, den var fin. Den får du ta.
Det var en av våra många härliga lyssnare då, i det här fallet Per Westlund, som vill återknyta till ett gammalt avsnitt där jag tror vi satt och surrade om Teddy Lucic. Mycket, mycket smärtlösa övergång från fotbollsproffs till vanlig Svensson. Få har nog haft det så lätt i det steget. Och vi pratade om hans vanliga liv som han verkade uppskatta så mycket. Och så har då Per Westlund fått syn på Teddy i helgen. Han skriver så här: jag var på Prioritet Serneke Arena i lördags för barnens hinderbana med min familj. Vi satt högst uppe på läktaren, precis intill kiosken. I min ögonvrå ser jag en man i yngre medelåldern klädd i jumpadojor, jeans, huvudtröja, blå dunväst och svart mössa som förstrött går omkring med en pantburk i handen och försöker hitta någonstans att slänga denna. Han vill uppenbarligen inte bara slänga den direkt i soporna utan vill alltså hitta en behållare avsedd för enbart pantburkar. Han frågade dock inte personalen om detta eftersom de hade ganska mycket att göra just då och han förmodligen inte ville störa dem med en sån liten grej. Men rätt skulle det vara uppenbarligen. Jag får en svag déjà vu-känsla när jag ser honom, som man ofta får, men kan inte riktigt placera honom närmare. Så ropar en kvinna i ungefär samma ålder på honom, med två barn i åldrarna ungefär 9-14 bredvid sig: kom nu Teddy, vi måste gå! Och då slinker poletten ner hos mig. Det är Teddy Lucic. Han lufsar sedan över till sin familj, muttrar något ohörbart och lämnar arenan, så vitt jag kan avgöra fortfarande med pantburken i handen. Jag fick en snabb tanke om att jag skulle gå fram till honom och säga något i stil med tack för alla fina stunder med landslaget eller något liknande halvostigt. Men jag lät det vara. Jag kände att jag ville ge honom lite lugn och ro i sitt nya, sköna, vardagliga liv.
Ja, det är väldigt vackert.
Ja,
det är ju, välformulerat och fint.
Välformulerat av Per. Ja. Det är ju ingenting egentligen, men just därför är det någonting.
Ja, och man kan faktiskt se Teddy fortfarande ha den där tomma burken, aluminiumburken hemma och fundera: någon dag så ska jag åka ner till sophanteringen och se om jag kan hitta någon liten burk där jag kan slänga den här.
Jag tror också han fastnar i att det ska gärna vara där de var, för det är liksom deras burk.
Ja,
det kanske ska in i deras samling, så han kan mycket väl fortfarande sitta med den.
Svänga förbi den här Serneke Arena och lämna in den där om några dagar.
Exakt, ja. Men jag såg det som att vi fick en liten mjuk start,
ja, det var
som vi kanske behövde idag.
Vi ska säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more, och C-more visar, som alla nu vet, hoppas vi, att alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Redan idag börjar nästa omgång med 4 matcher. Det är bland annat IFK Göteborg mot Hammarby och Örebro mot Häcken. Och imorgon torsdag är det 4 matcher till då, med bland annat Kalmar, Malmö och AIK Sirius. Man går in på cmore.se för att teckna ett abonnemang.
Och avsnitt 151, även i samarbete med biofilmen The Bar. Den 28 april är det biopremiär för den spanska filmen The Bar. Den är regisserad av Alex de la Iglesia, som med sin svarta humor och stil har jämförts med Guillermo del Toro och en tidig Peter Jackson. Han är flerfaldigt Goya-nominerad, alltså Spaniens motsvarighet till en guldbagge, och har en gång vunnit regipriset. Och i The Bar medverkar bland andra Blanca Suarez, Carmen Machi, och båda de har tidigare synts i filmer av Pedro Almodóvar. Du har varit på Malta.
Jag har varit på Malta, ja.
Berätta allt.
Jag ska inte berätta varför jag har varit där, utan det får man läsa i nästa nummer av Offside.
Det känns tryggt att ändå säga att du var där, för jag tror ingen kan nog gissa varför du var där.
Nej,
jag säger att du var där i jobbet, men ingen kommer kunna gissa.
Det är väldigt smalt, väldigt internt. Men det blir bra läsning, vill jag lova.
Hur var det där?
Det var speciellt. Har du varit på Malta?
Aldrig.
Nej, det är ju ett land som...
Det är antingen språkresor i tidig ålder, charter när man är lite äldre kanske, eller just om man skulle åkt och se någon av Sveriges landskamper som har spelat där, men det har jag inte gjort.
Eller om man får anställning på något av alla dessa bettingbolagen som finns på Malta. Det var faktiskt otroligt. Det bor ju nästan 6 000 svenskar på Malta som jobbar som bor där just för att de jobbar på något av de spelbolagen. Och det är ju väldigt närvarande hela tiden, de här svenskarna. Var man än är så går det svenska i åldern 20-35 skulle jag säga. Nästan alltid, men då. Och de finns överallt och de sitter med sina mobiler och de kopplar inte bort bettingen när de är lediga. Om man säger, jag har varit på sportbar och kollat på lite fotboll så där på eftermiddagen och kvällarna. Och då har det varit många svenskar och de sitter hela tiden. Oh, nu satsar vi här. Nästa inkast, Liverpool. 1000 spänn.
Nu är ju inte Svenska Spel där. Nej. Men han som på något sätt är kopplat till Svenska Spel, Pierre heter han så.
Ja, som otroligt är... pigg.
Ja, ja, väldigt pigg.
Det är han som har det här uppdraget och ringer ju alltid de som är, vinner på lotto tror jag. Som får de höga vinsterna, 13 rätt på styrtiden. Det är han som ringer och meddelar.
Just det, han är ju liksom oddsmannen. Mm. Som är, vi träffar ju på honom i samband med EM i somras nere på Rivieran. Mm. Och förutom att han pratar vanliga odds så var han ju rätt mycket. Så här, blir det något bad idag? Det är lite 2,60.
Ja,
han lever i oddsvärlden.
Ja, alltså. Vänlig, otroligt pigg.
Tidig lunch idag, 1,70.
Ja, så är det.
Ja, det finns ju radiodokumentär man kanske kan tipsa om som handlar just om svenska spelvärlden på Malta.
Av Måns Mosesson, en väldigt duktig journalist.
Det kan man leta upp på SR Play säkert.
Precis, som ju faktiskt utspelar sig delvis på Malta. Nej, så det är ju en sak, annars Malta var förvånansvärt vackert. Jag trodde inte det var så fint som det var. Så att det är ändå, jag rekommenderar ändå den som är sugen på sol och bad och lite härliga stadsmiljöer.
Men du på Alexander Nilsson?
Nej, jag gjorde inte det. Men jag såg att han startade i helgen för sitt lag Terxien Rainbows. Det är då ett lag i högsta ligan.
Hur många ligor finns det på Malta? Det är väl, hur många bor det på Malta?
Ja, grejen är att det bor ungefär säger 500 000. Och det finns 56 stycken lag, fotbollslag, fotbollsklubbar. Det finns 4 divisioner då, Premier Division.
Ja, det är så pass ändå.
First Division, Second Division, Third Division.
För storleksmässigt, alltså den ytan, det är ingen stora.
Nej, du vet, Malta är ju en fjärdedel av Ölands storlek.
Mm. Det och det finns inte så många fotbollslag på Öland kan vi säga.
Man säger att det tar ungefär 25 minuter var man än ska på Malta, om det inte är trafik då. Så att det är väldigt många klubbar, många divisioner för en sån liten ö. Och kvaliteten är ju, som jag läste ju innan vi åkte här, så läste jag en intervju med Alexander Nilsson som ju kanske... Många känner igen från MFF, han gjorde ju faktiskt debut som 15-åring.
Ja, det är lätt att glömma hur mycket man trodde på Alex Nilsson. Mm. Jag minns då när det liksom började bubbla som honom, den här stortalangen som fanns i de yngre leden. Det fanns ju flera, men just att han skilde sig åt. Han var kanske inte superteknisk, han beskrevs nästan som en modern Gunnar Nordahl. Mm. Så att han var väldigt kraftigt byggd och en liksom väldigt svårstoppad center då, och farlig målskytt. Och debuterade ju jättetidigt.
2008 tror jag det var, då var han 15 bast.
Ja,
sen så dröjde det ytterligare 2 innan han fick starta en match, tror jag.
Ja, precis. Mm. Så sorglig, det finns väl värre öden än att vara proffs på Malta, men det blev kanske inte riktigt så många trodde då i alla fall.
Nej, precis. Men jag såg att han startade här i helgen för sitt lag då, Rainbows. Jag vet inte riktigt hur det gick. De kryssade kanske?
Ja, 1-1.
1-1. Ja. Men jag läste en intervju med honom innan jag åkte, där han sa att han får den här klassiska frågan, hur är nivån på Malta egentligen?
Den har man ställt själv många gånger.
Och han svarar också så som... När man läser detta nu så inser man att det borde varit en följdfråga från reporter, men han säger att han påminner kanske om toppskiktet i Superettan.
Mm, det tror du då att det inte gör?
Nej, definitivt inte. Nej.
Men har något svensk proffs, särskilt som är lite mer obskyra ställen, sagt på den? För den frågan kommer ju alltid, hur är nivån egentligen där på spelet? Ja, men den är rätt bra. Har de någon gång sagt att det är faktiskt väldigt svag? Alltså det är inte alls som Sverige. Ofta är det mer än vad Alex Nilsson säger att de hade. Vi hade kanske inte tagit topplagen i Allsvenskan, men mitten definitivt. Så. Man vet alltid att det är någon bullshit.
Nej, det är inte så många som vi pissar på sig själv. På
Nej, samtidigt är följdfrågan svår där, för man har inte så bra koll själv.
Nej, det är ju så. Och... Jag har ju träffat en del malteser i det här anledningen till varför jag var där, som är väldigt insatta i Maltas fotboll. Och de säger ju det, jag frågar så här, vad tjänar man här om man spelar i en toppklubb? Ja, för det första så är det kanske 3 klubbar i högsta ligan där man kan vara heltidsproffs. Och är man heltidsproffs på Malta så tjänar man kanske max 25 000 i månaden. Mm. Och det är inte alla som gör det. Många har ju jobb vid sidan av. Så att det är inte så att Alex Nilsson lever det ekonomiskt goda livet nere på Malta, men han har nog lite annan livskvalitet och härligt väder.
Säkert, absolut. Mm. Han har väl varit där ganska länge och till och med representerat 2 klubbar där nere.
Så är det, precis. Mm. Men annars är ju Malta, det går ju inte. Jag har åkt taxi ett par gånger då. Så var det faktiskt båda gångerna, så utan att jag var den som frågade, oh, kan du inte peka ut den där? Det där stället, så har båda de här 2 taxichaufförerna sagt att där ligger den, där ligger den. Där har Sverige spelat. Och då tänker de på Johan.
Ja, då är det ju knappast någon av de senare, utan det är ju den klassiska skräckmatchen i VM-kvalet 1973.
På Gezira Stadium.
Just det, som ju alltså var, det sades, ibland sades att de spelade på grus, ibland sades att det var asfalt, men jag tror i själva verket att den där är byggd på ett kalkbrott, så att det är gammal söndervittrat kalksten de spelade på, med ett helt hopplöst underlag förstås. Alltså den betydde mycket. Sverige var där och behövde vinna med 2 mål mot Malta för att kvalificera sig till VM i Västtyskland.
Just det.
Skulle de vinna med 1 mål så skulle det bli direkt avgörande omspel mot Österrike. Och det var väldigt mycket hype inför matchen och det var känt att de skulle spela på den här arenan med det här bizarra underlaget. Tidningarna hade roligt liksom med rubriker som sådär, låt inte Malta grusa våra planer och kris alla Malta och sådär. Och så var det rykten om att malteserna hade blivit mutade av svenskar, att de skulle fått Volvo-bilar för att lägga sig, vilket skrevs om det i österrikisk press bland annat. Och svenska laget åkte charter ner.
Tisdag till tisdag.
Tisdag till tisdag. Ja. Precis, jag vet att Staffan Tapper har berättat om det som var med, att de var där en hel vecka då. Och då passade även många supportrar att åka med, så det var flera tusen svenskar som åkte med för att heja på dem. Men det var ju usla förutsättningar på den där planen. Och superagenten Börje Lantz var nöjd för att han hade lyckats kupa igenom så att det var svenska reklamskyltar runt hela planen och kunde debitera varenda företag. För matchen sändes i efterhand på Sveriges Television.
Just det.
Och sen var det väldigt dramatiskt. Malta gjorde 1-0 tror jag, och så Sverige vann med 2-1. Och det betyder då att det blev det här omspelet som ju också blev klassiskt, den här snömatchen i Gelsenkirchen sen mot Österrike. Men matchen fick avbrytas en stund för att publiken började kasta sten, tror jag, efter att Björn Andersson hade räddat en boll på mållinjen som de tyckte var över. väldigt kaotiskt allting. Och den är väl liksom en milstolpe i Maltas historia och nästan i svensk också. Där hade VM kunnat fara all världens väg på den konstiga kalkstensplan.
Ja, det finns väl också något citat från, det är väl kanske Bosse Larsson som efter slutsignalen ligger liksom och slår sina knytnävar. Han ligger på alla fyra och slår sina knytnävar ner i det här hårda kalkstensunderlaget och förbannar sig själv.
Ja, precis. Och det man som varit inne på ibland, att det kanske skarvades en del på den tiden. Att för det känns ju märkligt. Bosse Larsson var ju inte känd för att han var de stora känsloyttringarnas man. Så att, jag vet inte om det finns vittnen till att han låg och bankade med knytnävarna. Jag tvivlar på det. Kanske att reportern tog sig vissa friheter.
Ja, men mer om Malta helt enkelt. Jag lovar att ni kommer tycka det är härlig läsning i det nummer som vi skickat till tryck om 2 veckor. Som då man är prenumerant får om, ja, så 4 veckor, så tar jag inte i. Johan, hur har du haft det när jag varit på Malta?
Jag har väl haft det bra. Jag såg en härlig fotbollsmatch i söndags, var det väl? Ja, El Clasico helt enkelt.
Ja, just det.
Real Madrid-Barcelona, det som Messi avgjorde väldigt sent. Och det var faktiskt en skamligt underhållande match, min enkla analys. Jag lyssnade på just Björn Andersson som då fick sten kastad på sig i Olof Lunds podd. Jättebra intervju som jag rekommenderar. Vi har också intervjuat Björn och han är alltid tacksam för att han är inte rädd av sig. Men han pratade lite krasst om dagens moderna fotbollsindustri och sa att man måste förstå att det här är showbiz. Man får sluta uppröras om att han tycker att det är cyniskt eller vad det är. Det är showbusiness eller vad det är. Men lite också det vi pratade om förra veckan. Så en sån här match som jag såg i söndags, det var så mycket show så att jag glömde bort biz. glömde bort allt det här runt omkring som man ju kan minst sagt tröttna på. För att som match, fotbollsmatch betraktat, så hade den nästan allt man vill ha. Den hade liksom dramatik, sent avgörande och mycket känslor och spel på oerhört hög nivå. Så det var bara en väldigt härlig fotbollsupplevelse helt enkelt.
Ja, det gläder mig, Johan, att du även tycker den typen av fotboll är rolig.
Och så var det ju Zlatans knä då, förstås, som jag har dominerat. Till Kronemans ilska.
Ja,
så har den dominerat sportsidorna förstås. Men,
såg också att lagkamraterna här, lite i Zlatans namn, värmde upp med tröjor där slog Ibrahimovic på ryggen och så.
I helgens ligamatch? Ja, precis.
Det rör upp lite känslor också.
Ja, det kan jag däremot tycka var lite fånigt. Men nu verkar det ju som att han har ju i alla fall uttalat sig själv, korsband av och kanske annat också. Och enligt Expressen så ska han ju nu opereras av i USA.
Stedman?
Nej, inte Stedman. Vem är Stedman? Var håller han till?
Stedman är ju denna legendar. Han har väl bland annat varit inne och petat i Henrik Larssons knä, tror jag.
Just det, han håller till i Vail, Colorado.
Ja, just det, precis.
Som är lite av ett alpint mecka.
Ja, jag tror att en sån som, jag tror Beckham var där också. Jag tror att han hade en labrador.
Stedman eller Beckham?
Ja, Stedman. Jag tror det.
Ja, de är roliga de här superläkarna. Ja, Livsvärd kan man ju också nämna. Ja. Det var ju inte riktigt en sån man själv fick när jag opererade mitt korsband. Det var ju liksom Region Östergötland. Någon ganska trött läkare.
Så Dr. Andersson.
Jag fick ju inte åka till Vail eller till Pittsburgh då. Ja. Men de finns ju ibland när de är kontroversiella också. För som Stedman så är det ju... Ja, vi har hon på Balkan. Vad heter hon? Kovacevic.
Hon med moderkakorna.
Moder som jag tror har behandlat. Men det var nog mer muskelskador. Ja. Vad fan Percy som var så glad hade varit där. Hon hade gnidit in om det var honungsextrakt eller något sånt där. Och Wenger
lite med humbug.
Lite humbug, ja. Och det kan väl vara placebo, vad vet jag. Men Van Persie var nöjd. Och så har vi ju Müller-Wolfhardt förstås, som har ju varit läkare i både Bayern och tyska landslaget. Healing Hans, som han ju kallas. Ja. Som också har använt grejer från Tuppars kam.
Och, just det, det var hans
allt möjligt sånt där. Men,
det var blodet från... Ja, också, eller?
Jag tror att han har injicerat get- och kalvblod. Ha. Och honung, denna honung tycks vara populär då. Och extrakt just från tuppkammar. Alltså inte Magnus Erikssons tuppkammar utan tuppars kammar helt enkelt. Men också att många har, jag tror, anses ha räddat många karriärer.
Ja, men vad har vi på Dr. Freddy Fuda?
Ja, det är han då som uppges ska operera Zlatan. Han håller till i Pittsburgh. Mm. Expressens duktiga reporter Ludde Holmberg skrev lite om Freddy Fu. Mm. Och när det verkar mer eller mindre var Jesus Kristus. En helt perfekt människa. I Holmbergs artikel så får är det några andra svenska läkare som har kommit i kontakt med Freddy Fu som... De hyllar honom något oerhört. Mm. Framförallt som läkare förstås, att han är världsledande på knäoperationer. Och jag tror, om man ska gå in i detalj, att just när det gäller korsband så han har utvecklat en metod där man istället för att ersätta det skadade med ett helt nytt så är det två små som på något sätt vävs ihop till ett nytt. Mm. Men han verkar också vara, enligt dem så är han också världens bästa person. Han är så generös. Någon berättar att när hade två doktorander hos Freddy Fuss och sa han bara i förbifarten att jag har två biljetter till hockeymatchen i Pittsburgh ikväll. Vill ni gå? Ja, absolut. Men nu ska vi komma dit. Ta min bil, sa Freddy Fuss. Ja. Så han kommer inte behandla Zlatan illa om det nu blir han då.
Man kan ju faktiskt tänka sig att en poddbekanting som Mr. Miyagi i Halmstad, Simon Baku, att han kan mycket väl i sen när väl Freddy Fuss har gjort den operationen sen när rehabtiden börjar. Det är inte omöjligt att... För det var ju faktiskt så att Zlatan har ju varit i kontakt med Mr. Miyagi tidigare. Som ju just inom sitt område med sjukgymnastik och så är han ju just specialiserad på korsbandsskador. Du vet, Jasmin Sudic har ju varit hos honom och har varit där nu igen då.
Ja, senast. Vi pratade ju om att du skulle hänga där i mellandagarna nu mellan nästa jul och nyår. För att det är då de samlas, de halt och lytta.
Exakt.
Och det hade ju hänt någonting med rummet om Zlatan också var där och körde med någon sån där elastiskt band.
Ja, just det.
Ja, det för annars är det ju rätt mycket Värnamo-spelare och sånt där.
Ja, och även liksom vanliga halta och lytta i Halmstad, alltså pensionärer som har lite problem med liksom en höft. De linkar också runt där i korridoren. Vad kul om Zlatan hade stått där. Det hade hänt någonting.
Grundtipset är väl ändå att efter, om det nu blir Freddy Fu som opererar honom och sen när det ska rehabbas mer så kommer han kanske återvända till sin gamla kompis Ricky Dauhan. Malmö vände mot Djurgården och gjorde ett litet tidigt ryck i allsvenskan. Sirius ångar på, förstärkt kris i Kalmar och maktkamp i AIK. Ska vi börja i Malmö?
Ja, det lät ungefär som du puffade. TV4, lite anabolin så.
Ja,
det var kul.
Du får ta upp Malmöbollen först.
Ja, men jag såg ju Malmö-Djurgården här, vi ska inte fastna så mycket. Det var ju en del kontroversiella saker. Jotuns armbåge på Magnus Eriksson, som, det var ju speciellt. För det var ju en meter från assisterande domaren som ju såg detta och... Antingen så ser man inte det och det händer ingenting, eller så är det ett rött kort. Det finns ju inget riktigt mellanläge där, kan jag tycka.
Men här blev det ett gult då.
Här blev det ett gult då. Mm. Och sen lite senare i matchen så är det ju då Jotun som avgör med en osannolik spark upp i krysset.
Mm.
Men man ska säga det.
Är det ändå en rubrik man börjar bli lite trött på? Är det här redan årets mål?
Ja. Ja, det är ju lätt.
Det är en sån kategori i sig. Mål som redan var årets mål.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, det var en pärla.
Det var det verkligen. Mm. Men man ska säga det till Djurgårdens försvar, att när de hade gjort 2-1 så hade de en period på 10-15 minuter. De var faktiskt väldigt bra. De förde spelet. Malmö var riktigt pressade. Och det hängde ett mål till i luften där. Och då kände jag att här börjar ändå Öskan få ihop det. Samtidigt så ska man säga, sen så gör Malmö 2-2 på, det är lite naivt spel av Djurgården. Och sen 3-2 kan man inte säga så mycket om, det är en sån spark som det blir mål en gång på 100.
Det var väl lite svagt agerande vid Malmös första mål också. Det är ju en fin tvåfotare som Rosenberg gör. Men är det Gunnarsson som nästan chansbryter i väl hög fart.
Precis. Nej, vi ska inte fastna så mycket där, förutom då kanske att man kan säga någonting om Sirius som vi fick spela i Gävle. Som ändå hakar på där uppe i toppen. Och Safo gör mål igen.
Mm.
Kalmar fortsätter. Jag såg ju Svärd som vi var inne och pratade om förra veckan i en kort intervju efter matchen. Han ser ju otroligt plågad ut.
Mm.
Det är inte mycket välmående i den koppen just nu.
Nej.
Fy fan alltså.
Jag såg att, eller jag fick en låt om Kingsley Sarfo skickad till mig. Jag vet inte om du också fick den. De är ju kreativa Sirius-supporterna och ofta musikaliska. Mm. Det var nog en hyllningssång till Sarfo.
Är mycket blås?
Nej, det var en släpig sång. Uh-huh. Inte direkt gjord för att sjunga på läktare.
Uh-huh.
De skrev att de hade testat och gjort enligt supporten som skickade in ett hyggligt försök just när de hade mött Gävle i en träningsmatch. Men väldigt svår, släpig och långsam för att en stor massa ska sjunga det. Men refrängen var ungefär: han har 4-5 killar omkring sig, men ingen tar bollen från Kingsley. Det var liksom, det var fin, men inte gjord för att liksom dunka på läktaren. Så.
Lite Bo Kasper.
Ja, det skulle de nog bli ledsna om du sa, tror jag.
Okay.
Lite mer släpig kanske.
Ja. Ja. Jag har en sista liten spaning här som förstärktes efter gårdagens match. Och det var ju i den matchen som jag framförallt tittade på, Malmö-Djurgården. Både El Kabir och Emrapti fick ju kramp. Någon gång kanske i 70:e minuten kan man säga.
Mm.
Och det är faktiskt en sak jag har tänkt på sedan omgång 1 det här året. Det är att det har varit i princip samtliga matcher som jag har sett där det har spelats på vanligt gräs då, naturgräs. Att det är ju otroligt många spelare som får krampkänningar rätt tidigt i andra.
Vad stod det i matchen? Det finns ju inom situationstecken nästan så taktiska kramper som man kan ha för att få ett avbrott i spelet nästan.
Nej, men det var det inte. För båda var ju uppenbart plågade och bara några minuter senare så gör ju Öskar ett dubbelbyte och båda går ut.
Ja, det var så.
Så att det var inget, det såg man på, de orkar ju inte springa riktigt. Och det har jag tänkt på, det har varit så många, det har funnits någon match där det var samtidigt var det 4 stycken, jag undrar om det inte var en av CU-matcherna, det var 4 stycken CU-spelare som låg ner samtidigt. Så där bollen åker ut över sidlinjen och 4 lägger sig ner och måste få stretchhjälp. Det har ju hänt någonting att för många år sedan, och medan vi pratade om det här med Ola Toivonen vägrar flytta hem till Allsvenskan på grund av konstgräset och sådär. Och man har pratat om hur konstgräset kan slita på kroppar och göra att man inte orkar spela lika många år kanske.
Mm.
Men nu har det nästan vänt åt andra hållet sådär att nu är det naturgräset som verkar vara en boven i dramat.
Men kan man göra kopplingen emellan att spelare blir vana vid konstgräs och då med så anpassar sig kroppen på något sätt och får svårare. Det blir nästan onormalt då att spela på naturgräs, ja. Konstigt nog.
Jag vet, och det är lite som att svära i kyrkan kanske, men jag är ju rätt säker på att konstgräset har ju haft rätt många positiva effekter på svensk fotboll. Just det här, träningstillfällena har ökat.
Ja, det är väl en given.
Jag ser bara på mig en sån Sigge, så där. Vi har ju en konstgräsplan inte så långt ifrån oss. Han kan gå dit och spela i januari om det inte är minus 15 för att det är schysst underlag i alla fall.
Mm.
Och det gör ju att spelare kanske är, att svenska lag har närmat sig sydeuropeiska lag vad det gäller teknik och sådana här saker. Vilket jag tycker man märker i allsvenskan och så också. Det är ju mycket rappare spel och så. Men någonstans så kanske fysiken har hämmats av det här lite grann. Att man orkar inte riktigt lika mycket längre. Springer runt på naturgräs.
Jag tycker det är märkligt med fysiken överhuvudtaget. Vi såg, alltså, fick en bild skickad till oss från, jag vet inte om det var från Johan Cruyffs bok. Alltså hans självbiografi helt enkelt.
Jordi skickade den till oss, va?
Ja, precis. Ja, det var Jordi skickade den. Här ska ni se, grabbar. Det var ju härliga 70-talsbilder. Men så var framförallt en bild på, jag tror att det var då ett tidigt Ajax som var ute och sprang på stranden. Och de sprang i härliga röda mjukisbrallor, högt uppdragna, men alla hade bara överkropp. Och jag tänkte på då hur vanliga inom citationstecken de såg ut. Det var liksom inga synliga muskler någonstans. Såg ut som liksom nästan min taffliga torso.
Mm.
Men liksom, det är också att de inte liksom är ansade någonting, så det är lite hårtussar lite överallt. Men de ser liksom inte, de är väl liksom grundtränade, men det var liksom inga synliga muskler eller så. Man ser spelare idag så ser de så himla muskulösa ut.
Mm.
Samtidigt upplever jag inte att Cruyffs generation var svagare fysiskt. Hur mycket som är fåfänga och vad som är de faktiskt starkare idag. Så uppenbart att många ändå får problem då med så här kramp och så annat. Då kan man ju säga att det löps ju säkert mer i fotbollen idag, att den ställer högre krav för att den går fortare och så.
Ja.
Men det finns någonting med att alla ser nästan ut som liksom mini-bodybuilders. Men verkar inte alltid givet bara starkare för det jämfört med de här gamla lufsarna.
Nej, samtidigt så vågar jag ju med rätt gott självförtroende säga att om man jämför med Cruyffs heydays på 70-talet.
Mm, och
så,
rökte ju också.
Ja, precis. Att spelarna idag är betydligt bättre tränade. Allting går ju mycket, mycket snabbare. Då, säkert som du säger, antalet meter som man löper under match har ökat säkert jättemycket. Mm. Men samma som du sa här i Olof Lunds intervju med Björn Andersson. Där han pratar om att liksom... När han spelade öster och sådär. Han inledde dagen med att breda lite mackor 5:30 på morgonen. Så gick han och snickrade i 8 timmar. Och sen så var det fotbollsträning på kvällen. Det tog fan att de inte var... Samtidigt så fanns det kanske någonting där. Lite det lutherska i dem. Och
ja, men det,
lite mer knyta näven känslan.
Det tränades väl på ett annat sätt också. Ja. Det löptes ju mycket förr. Mm. Alltså just att man var ute och joggade. Liksom, körde milen och sånt där. Idag är det så himla mycket. Och särskilt för offensiva spelare fokus på. Man pratar extremt mycket om att man ska orka ha så många maxlöpningar som möjligt under en match. Och att målet är att, säg en spelare som gör många sådana, Ronaldo till exempel, att det ska skilja så lite som möjligt mellan en maxlöpning, en långlöpning i första minuten och en i 90:e minuten. Mm. Alltså att man klarar av att göra många sådana över lång tid. Mm. Och på så sätt tränar man kanske mer för att anpassa kroppen efter det. Mm. Medan de andra, jag tror inte de sprang lite, men det var mer flåsa i spåret tror jag.
Exakt, och det är det som är imponerande om vi går tillbaka till El Clasico, att Messi är den som avgör i 93:e minuten, vad det är. Och det är ju en match där det är, nu såg inte jag matchen, men jag gissar att det var rätt intensivt hela tiden, mycket närkampsspel. Och Messi är ju inte den latmasken som springer runt där uppe ofta. Han tar ju rätt mycket defensivt jobb nu. Allt mer tycker jag senaste året, man ser.
Ja.
Det är imponerande att man har kvar det här i 93:e minuten när man är världens bästa fotbollsspelare. Att man också kan faktiskt avgöra i 93:e minuten i en sån högintensiv match.
Ja, låter ju som en öppen dörr när man ska hylla Messi. Men om man kan googla fram det där avgörande målet som man gör, så om man ska bli riktigt nördig, så var det så jävla snyggt hur han löpte. De får en omställning då, bollen kommer ut till Jordi Alba, tror jag, på vänsterkanten. Messi är på högra sidan och har öppen gata framför sig. Och det känns som att 99 av 100 hade bara stuckit på den där öppna gatan mot den fria ytan för att få ett stöta in ett inlägg. Mm. Man liksom nästan stannar av lite och liksom, medan resten springer förbi honom och liksom hittar en position som är ledig istället vid centralt i straffområdet.
Tror du han stannar av också lite grann bara för att ta ett annat av? Okej, nu ska vi...
Kanske, men alltså, man ser hur det sker instinktivt. Han har gjort det där 1000 gånger. Ja. Men det var så... Själv hade man bara, en fri yta, störta mot mål. Mm. Och det hade säkert varit instruktionen för många också. Mm. Men han bara har det där i sig att det är spelbegåvning på riktigt. Alltså.
Okej, men vi går vidare lite det allsvenska svepet här.
Ja, vi hade ju det som kom från Solna sent på måndagkvällen.
Ja,
överhuvudtaget har det väl varit sportsligt, ingen Kalmarkris, men bara en seger och så 2 raka förluster då för AIK. Mm. Först i derbyt mot Hammarby och mot Jönköping i helgen. Och en lite darrig Oscar Linné i målet kanske. Men den stora grejen här är ju nu det som händer i organisationen.
Det var ju här då i sent i månadskväll så kom det fram då att vdn Mikael Alerup petas. Och det är även Leif Karlsson som var ansvarig för ungdomssektionen, tror jag. Han är.
Ja, han borde då kunna ta åt sig en liten bit av Alexander Isak ära till exempel.
Precis. Mm. Och båda de här två har haft ett gott rykte, vad man har förstått. Alltså Alerup har varit omtyckt, inte bara bland, ska man säga, stora massan i AIK.
Alltså supportrar har väl tyckt om honom. Ja. Men jag har också märkt att det har talats väl om Alerup bland klubbledarkollegor runt om i Allsvenskan.
Ja,
det har inte alltid gjorts om AIK-toppar.
Nej, precis. Och Leffe Karlsson har ju varit i klubben i många år och har ju uppenbarligen gjort ett bra jobb där. AIKs akademi är ju stark i alla fall. Och det har jag haft högsta ansvaret för.
Och så kommer det meddelande från styrelsen då att, och det var ju några speciella formuleringar där. Mm. Det står då att de kickas inte, men de ska ju få då andra roller. Mm. Och jag kommer inte ihåg formuleringen exakt, men det var ungefär att AIK kommer i god ton att samråda med Leif Karlsson och Mikael Alerup om framtida roller kommer. Det betyder då alltså att det verkar inte som de har pratat med honom innan det här.
Nej.
Och ställer mig väl tveksam till om de kommer stanna kvar, i alla fall Alerup.
Ja, och så kommunicerar de också då att nu så ska de försöka anställa en ny, de ska ta en extern, alltså inte inom AIK, en ny typ av klubbdirektör, de ska ha den tjänsten.
De liknar väl en koncernchef?
Ja, precis. Fick också en del AIK gå i taket. Liksom att, vad fan är detta? Vi snackar om koncernchef i en fotbollsförening. Man har ju bäddat upp lite grann för sådana här saker när man gjorde sig till ett aktiebolag, AIK. Då finns det ju lite andra viljor, lite andra intressen och sådär kanske.
Jag tror att det blir en leda lite i supporterkretsar. Att man känner att det blir maktkamp helt enkelt. Och att det blir folks girighet som står över klubben. Inte exakt den här pokalen har vi inte sett tidigare. Men det är ju inte helt främmande för att vara AIK. Att man liksom så här, jag orkar inte.
Nej. Nej, men det är ju sensationellt att...
Det är då Per Bystedt, ska vi säga, ordföranden som kom tillbaks då. Han var ju inte helt okontroversiell under sin förra gång.
Nej, det ska gudarna veta. Och det är ju ändå sensationellt, får man säga, att AIK gång på gång lyckas sätta sig i såna här situationer där det blåser så jävla starka vindar. Och man kan tänka sig, hade AIK nu fått en bra sportslig inledning på Allsvenskan så hade en sån här sak kanske varit med. Ja, men det är bra, liksom, det ligger i tiden, vi utvecklas. Men nu är det en sån här period, de sålde Alexander Isak, fick in en jävla massa kapital och har satt sprätt på en hel del av de pengarna redan.
Men kanske också ett kapital som många blir sugna på.
Precis, och då, när det finns mycket pengar i burken så är det många fingrar som vill ner och känna på de där pengarna och sätta sitt eget avtryck kanske på AIK eller av andra intressen.
Ja, och det är inte bara kopplat till fotbollen heller, att det ska vi sannolikt inte avhandla här, men vi har ju hela alltså AIK hockeyhistoriken där det har ju varit minst sagt många kontroversiella grejer som har hänt senaste åren.
Men det är ändå, det är inte lättare för Väström, Norling eller Linnér att gå till jobbet idag när det är blåser så här mycket och det är inte det här som fotbollslaget AIK behöver. De hjälper ju inte, utan det är snart tvärtom. Det här hjälper ju så in i helvete.
Mm. Nu är inte sista gången vi riktar fokus mot AIKs maktkamp. Det kanske vi ska göra i skriven form framöver. Ja. Vem vet.
Men du Johan, en sista liten grej här. Det är en liten återkoppling här från Malmö-matchen. Det var jag tänkte på det och det hände faktiskt. Jag satt ju när jag var på Malta så såg jag tyvärr Liverpool förlorade mot Crystal Palace. Och det var en liknande situation här i Malmö-matchen. Det var slutet av matchen. Jag minns inte vilken Malmö-spelare det var som kommer in i straffområdet. Har läge att avsluta. Mm. Farligt läge. Och blir liksom fälld men står upp. Och samma hände Coutinho. Han blev fälld men valde att stå upp och tog ett avslut som då målvakten, Crystal Palace målvakt, räddade. Och i båda de här fallen hade spelaren valt att lägga sig ner. Så hade det varit en uppenbar straff. Det hade... Bara en blind domare, inte blåst.
Mm. Får jag gissa att de fick beröm för att de stod upp?
Båda fick det. Båda kommentatorer tror jag. Anders Andersson berömde den här MFF-fan som jag inte minns vem det var. Att man stod upp. Det var likadant den engelska kommentatorn. Andy Gray kanske det var. Berömde Coutinho för att han stod upp.
Ja.
Och i den här debatten som har piskats på av Lars Lagerbäck efter Suárez incidenterna mot PSG.
Mm.
Där man pratar om att det här måste vi ta tag i, det är ett stort problem och det är ett stort problem filmningar. Så kan man ju också säga att det här är också ett stort problem för att visst, de förtjänar att få cred för att de inte lägger sig ner och tar straffen. Försöker ta ett avslut. Samtidigt så blir det ju konstigt, det hjälper ju inte problemet.
Ja, det där är ju nästan pudens kärna vad gäller filmningar eller kanske snarare förstärkningar.
Mm.
Alltså en filmning som där någon inte ens har kontakt är en sak, men just där man hade kunnat stå upp men lägger sig ner för att få straff eller frispark är ju på ett sätt inte okej. Okay. Mm. Och samtidigt är det ju något skevt med att i alla fall som tittare, kanske Mohamed Al-Hakim skulle beskriva det på ett annat sätt, men som tittare upplever jag ju att man i nästan alla fall måste gå till marken för att få med sig ett domslut. Så har det varit med Robben många gånger tycker jag. Han har ju sanningen stått för en del rena filmningar som man ju kan förkasta.
Mm.
Och så är det med kanske. Men det har också funnits tillfällen där han kanske då har förstärkt. Mm. Det har faktiskt delats ut en oschysthet som borde rendera i en åtgärd. Men som inte gör det förrän han ramlar.
Mm.
Då går det ju också moraliskt någonstans att förstå varför han ramlar. Mm. Då är det ju på ett sätt... Visst, han skulle fått beröm om han valde att stå upp. Men det är ju inte helt förkastligt att han då... Den oschyssta grejen har ju delats ut.
Mm.
Och jag får inte med mig någonting på grund av den. Men om jag ramlar får jag det.
Mm.
Då är ju inte, det är jättesvårt att förstå varför man väljer att falla då.
Nej,
och det här är ju ett problem, kanske lite i koppling mellan domare och spelare.
Ja, exakt.
Att det peggar ju upp för förstärkningar.
Ja, det är ju så. Coutinho och den här MFF-spelaren, är det så att de... känner att nej, jag lägger mig ner, det är ju liksom ett beslut man tar på en tusendel sekund. Och i det beslutet så måste man också falla på ett visst sätt för att man ska känna sig 100% säker. För faller man på överdrivet sätt, så kan man kanske bli anklagad för att filma då, trots att det är en oschysthet bakom fallet.
Mm.
Så att det blir ju en jättekonstig situation som inte hjälper. Alltså om domarna på något sätt, jag har ju nästan aldrig sett, om det kan vara en sån här tröjdragning där inte spelaren väljer att lägga sig ner, men det är uppenbart liksom tröjan står i 90 grader rätt ut. Då kanske domaren blåser för en straff, men det är väldigt, väldigt, jag kan knappt komma ihåg en situation där en domare har blåst för straff om inte spelaren har trillat i en tackling.
Det var ju en klassisk situation i VM 98 när Tor André Flo får straff mot Brasilien. Där ju i SVT med Albert Svanberg i spetsen är så himla nöjda för att det var deras egna bilder som visade det som ingen annan hade sett. Mm. Nämligen att Junior Baiano drog Flo i tröjan.
Mm.
Men till och med där hade kanske Flo klarat av att stå upp. Mm. Men ingen, när man väl såg den där tröjan, som det var en klar tröjdragning, så tyckte man nog att det var straff. Men ändå hade han kanske kunnat välja att ställa oss och stå upp då.
Mm.
På ett sätt förstärker han ju också då. Man får skilja på ju kanske att det är en sak om man medvetet försöker lura en domare.
Mm.
Det gör man ju med en filmning. Att man försöker uppenbart lura honom.
Mm.
Men det gör man ju också till exempel på ett sätt om man gör en oschysthet medvetet när domaren inte ser.
Mm.
Det är också ett sätt att lura domaren. Medan om man blir dragen i tröjan som borde rendera i en straff eller frispark kan stå upp men väljer att lägga sig ner för att få den. Då skulle man nästan moraliskt kunna argumentera att man mer försöker hjälpa domaren.
Mm. Ja, men
det låter ju stört.
Ja, men precis.
Men där ligger hela problematiken på något sätt. Vi upprörs ju alltid om fusk inom idrotten. Och det kan ju vara allt från korruption till matchfixning, doping förstås. Men om man bara håller det till saker som sker i själva spelet på planen, så är väl moraliskt filmningar det som kommer längst ner för folk.
Mm.
Tror jag. Det är det som ofta upprörs mest.
Mm.
Rivaldo får bollen på fötterna och vrider sig i plågor med händerna för ansiktet.
Ja, just
det. Så. Det är väl liksom en sån typexempel där folk går igång.
Mm.
För alla kan se att vilken teater. Liksom så. Medan de här förstärkningsfallen är ju mer luriga. Liksom.
Ja, jag tror att jag pratade om det någon gång tidigare, men det jag tycker är värre än filmningar är ju liksom, det är bara liksom tröttsamt att se uppenbara filmningar. Men det är ju de här hörnsituationerna till exempel, där en hörna slås in, och det är fem olika tillfällen, bara på en väldigt liten yta där folk liksom armbågas, drar i tröjor, kramar om varandra så att inte någon ska kunna hoppa. De situationerna där, det tycker jag är ett större hot mot fotbollen. För det är inte fotboll längre. Det är närkamp, det är ju judo, jiu-jitsu, taekwondo, allting på en och samma brottningsmatch på en och samma gång. Och det är väldigt sällan det blir någonting. Och det finns liksom ingen sådär, man kan inte känna att okej, domarna går stenhårt in på minsta lilla tröjdragning, renderar i en straff eller tvärtom att man får en frispark. Det finns ingen konsekvens i det. Det tycker jag är större.
Tröjdragning är lurigt, för där känns det som att det spelar nästan ingen roll hur tydligt domarnas reglemente är. För att alltså jag kan ju stå och bara liksom så här känna på din tröja om du är anfallare och jag försvarar på en hörna och kommer inte bli avblåst för det. Sen känner jag lite mer och sen kanske jag behöver dra lite mer, och någonstans är det ju ändå domarens magkänsla som säger, där blev det lite för mycket.
Ja, just det.
Det är ju inte någon liksom given procentsats som går upp,
ja,
och så här, där gick du över en straff.
Ja.
Så det kommer ju alltid vara väldigt svårt att veta vad som är över gränsen och inte.
Ja, just det. Ja, det lite känna så, bara känna, oh, polyester i ditt material till det här, jag ska ha din tröja. Det är ju de två ytterligheterna på något sätt.
Var det inte när inför VM 94, när den som Tommy Svensson valde att inte nappa på, när den här uppfinnaren ändå tjatade sig
Varberg,
till...
Varbergs kusthotell var det?
Ja, precis, på kurorten tror jag. Han tjatade sig till 20 minuters möte med Tommy Svensson och ville lansera en ny dräkt.
Just det.
Som jag minns rätt, det var om man drog i tröjan så åkte tröjan av.
Ja, den skulle gå helt sönder. Det var väldigt känslig.
Väldigt känslig, vilket då skulle... Men det skulle bli ganska mycket avbrott i matcherna.
Ja.
Tommy Svensson var väl artig och lyssnade och sa vänligt nej tack.
Just det.
Och sen var det ju också en klassiker, tror jag, handbollskretsar när de minns inför något mästerskap på Per Kaléns tid. Just för att handboll, gissar jag att det är mycket tröjdragningar också.
Mm.
Det hade de gjort liksom så här tajtare än tajta.
Ja, det minns jag.
Att de liksom så här nästan var som kroppstrumpor. Och just Per Kalén säger den här lite smutsgula färgen. Det skulle vara omöjligt att dra i, men såg ju för jävligt ut. Och kanske var jobbig att spela i också.
Ja,
och så då, Kameruns linnen då, till exempel, där man inte har några armar att dra i. Så har gjorts försök, men kommer ju aldrig gå att stävja helt.
Mm.
Men du, om vi ändå är inne på fusk.
Mm.
Jag fick ju den för mig berättad för länge sedan när jag gjorde en intervju med Jonas Björkman.
Som tror du bor i London.
Ja, vi avverkade i London först. Allt bra London, ja för fan. Det är kul med fotbollen.
Ja, det är min svarhet till. Hej Jonas!
Ja.
Bosse Karlsson.
Ja, där tåget har gått.
Ja.
Precis. Ja, men då berättade han, apropå fusk då, så är det ganska konkret inom tennisen med bollen inne eller ute. Men han slog igenom ganska sent. och fick tillbringa några år på tennisens bakgård. Mindre turneringar ute i Europa som är väldigt oglamorösa.
Challenge Tour.
Ja, precis. Eller satellit eller vad det kan ha varit. Och där fick man då ofta döma själv. Och så fanns det en supervisor som då och då gick runt mellan banorna och liksom ifall det blev groll, vilket det ofta blev, för att då, folk myglade och fuskade hejvilt då, berättade Björkman. För att det blev ändå alltid bara en ord-mot-ord-situation. Att han kunde möta en som bara dömde ut givna bollar på linjen och så sa bara ord-mot-ord liksom.
Det förstår man nästan på den touren om man ska försöka bara fördjupa sig lite grann. Det är ju så, det är ju ett rätt stort mörker där om man ska säga det.
Oh, gud, ja.
Det är ju det, de reser jorden runt för att spela de här turneringarna där det krävs att man ska, måste vinna ett gäng för att man ska kunna komma in i ATP-turneringarna.
Ja, det är ju det stora ekonomiska nålsögat också. För tennisen är ju konstig så att det är de liksom nästan snuskigt stora summorna för de allra bästa. Mm. Men man behöver inte gå ner så långt på rankingen så börjar det bli ganska tufft.
Precis.
På den tiden, särskilt om man var liksom 500 i världen, så tjänar man inga pengar. Man ska bara tala alla sina resor själv och träna och sådär.
Ja, det är ju lätt om man spelar en inomhusturnering på Filt i Düsseldorf. Och man har rest dit och bränt alla sina pengar och bor på ett jävla vandrarhem 3 mil utanför Düsseldorf, och man spelar en match. Finns inga bollmärken, ingenting. Och det är liksom fördeläge. Man känner, nu har jag chans att bryta här. Tar jag den här så kan jag öka min chans att få kval in till vilken turnering nu är.
Ja, det är i princip...
Det är väldigt lätt att säga.
Det är dels, hur mycket dålig stämning man klarar av och hur mycket... moraliskt dilemma man klarar av, kan man väl säga. Men där fuskades det hejvilt. Och så berättade han om en incident som hade varit en match som hade varit särskilt mycket mygel i. Det var en annan svensk som hade spelat den. Jag vet inte om det kan ha varit Lars Jönsson eller någon annan kanske. Och det var då en del svenskar vid sidan av banan för att följa. De hejade ofta på varann. Jag vet inte om han mötte någon spanjor eller något. Men den här andra spelaren fuskade något så vansinnigt. Dömde ut varenda boll som svensken drog på linjen. Och det var en viktig match. Så svensken försöker... Liksom, jag får inte låta det här äta upp mig. Liksom, så här, jag måste ändå, det här är hemskt, men jag måste försöka hålla fokus. Och så liksom, jag ska ta min revansch på honom på något sätt. Om spelar på, svensken lyckas spela sig fram till en matchboll i en jämn match. Den andra killen servar, han drar sin första serv i nät. Andra serven, klart i rutan. Mm. Då fångar han bara den med handen bollen och säger, out! Går fram och tackar för matchen.
Just det.
Det var liksom hans revansch, han hade liksom gått och burit på det här. Blir det en matchboll så ska jag trycka dit honom. Han fuskade ju då uppenbarligen, men samtidigt går det ju moraliskt förstå varför han gjorde det. Men han blev ju vansinnig. Spanjol. Och supervisorn kom dit, men han sa bara, nej, jag tror det är det där märket. Kan liksom inte säga något. Och enligt Björkman fick den här spelaren, han blev misshandlad sen på kvällen av den här motståndaren och hans kompisar.
Alltså att, spanjoren misshandlade?
Ja, tillsammans med några vänner. Då. Men det var väl värt då kanske. Det var liksom den ultimata fuskrevanschen.
Ja, det är så här, ett jävla mörker, alltså, i Düsseldorf.
Låt säga att det var Düsseldorf. Men där uppmuntrar man till fusk genom att alla vill därifrån och spelarna ska dessutom döma själva. Mm. I fotboll har vi ju en domare hela tiden.
Ja, just det. Ja. Ja. Men om vi ska återgå till de här, till exempel hörnsituationerna då. Det hade ju varit kul. Precis som vi har kanelbullens dag. Vi har, nu hade vi skivsamlarnas dag häromdagen. Att det skulle finnas en schyssta fotbollens dag. Till och med en vecka att FIFA och UEFA, nu när Karl-Erik har lite makt inom UEFA, så skulle han föreslagit det, att en vecka varje år så är det nolltolerans allt vad fusk heter i fotbollen. Filmningar, tröjdragningar, så här liksom påtryckningar mot domaren, allt sånt är förbjudet. Och den som
går, nu är du inne på ett väldigt filosofiskt plan.
Och de som går över den gränsen blir dels bötfälld, något så in i helvete. Och man blir avstängd från all fotboll utanför den här schyssta fotbollens dag.
Låter som något för 7-åringar.
Ja, en jättelång period. Det hade varit kul att sett.
Det hade ju blivit Monty Python.
Ja, det är det jag tänker. Vet inte.
För folk, man får ju tacklas i fotboll, men ingen hade ju vågat röra varenda hörna. Det hade varit en konstinstallation.
Motlägg, så, för fan, tar du bollen, spring förbi, ta högerkanten här. Ja, det hade blivit Monty Python-sketch över det. Men
eller om man föreslår tvärtom, att vi har en... fuskets vecka. Ja, den här veckan på året får ni göra precis vad ni vill, så får ni ur er all skit.
Ja, just det.
Och så bara tittar vi åt ett annat håll.
Suarez får käka upp en
försvar. No rules. Så. Och så resten av året så sköter ni er och så får ni den här veckan och ser fram emot att ni får leka.
Ja, man undrar, alltså, på ett sätt så tror jag, om vi återgår till den här schyssta fotbollens dag, eller schyssta fotbollens vecka, jag undrar hur supportrar och tv-tittare hade reagerat. Fotbollen har blivit en helt annorlunda, alltså, det har blivit så mycket mer,
det hade blivit hemskt,
kampmoment i fotbollen, vilket man kan gilla på ett sätt. Samtidigt är det de här förstärkningarna och filmningarna som i andra änden man får, för att det är så mycket som står på spel och sådär. Men det hade varit kul att se hur fotbollsmatcher sett. Det hade varit ett helt annat spel, helt annan sport.
Ja, jag tror det hade blivit jobbigt att titta på.
Ja, eventuellt.
Men om man tar också, alltså nu är det ju mycket prat om teknik också. Och just Jonas Björkman och hans polare på bakgården hade ju inte tillgång till Hawkeye som ju finns i ATP-touren idag. Det har ju varit lyckat i tennisen då att man kan utmana tre gånger var i varje set för att man helt enkelt utmana ett domslut.
Mm. Lite av också. Har ju ändå lyft både tv-sporten, tennis och livesporten. Vet
ja.
Du vet, de sitter där och
ställer den där slow motion-bollen. Ja, en liten dåsig match i början av andra set där man liksom lite fingrar på att byta kanal så kan den pigga upp där. Ja, man gissar sådär, var den inne, var den ute. Så. Men den är ju ganska enkel. Man ser hela planen och linjerna är så jävla tydliga. Så. Mm. Och inom hockeyn så förekommer det mycket videogranskningar med de har ju så här situation room och så där de dels ska kunna se ojustheter om in i målgården och pucken över linjen och så. Och förstås i fotbollen så pratas det ju jättemycket om videogranskning. Det har ju funnits tidigare och finns alltså man ska kunna se alltså för mållinjen teknologi var bollen över linjen eller inte. Men det eldades ju på då av matchen som var här någon vecka sen mellan Real Madrid och Bayern München. Där Real Madrid slog ut Bayern efter bland annat då offside-mål från Ronaldo. Mm. Och Ancelotti var ledsen över detta och flörtade väl lite med att man borde använda mer teknik. Alltså kunna granska i efterhand för att se om ett offside-mål var offside så det kan dömas bort. Och magkänslan när man precis har suttit och tittat på en sån här match är ju ja för helvete. Mm. Gud ja, fan Ronaldo gjorde ju ett mål som inte borde ha godkänts. Klart att vi ska ha det. Men efter vad jag har läst och så mycket som jag har fattat, nu ska det ju bli mer sådana här exempel. Jag vet inte om det är U20-VM där man ska ha testa att göra det här. Och jag vet inte om det även ska vara i VM i Ryssland. Men jag kan ha fattat fel. Men som jag har fattat det så ska man alltså kunna videogranska just i ett sånt Ronaldo-fall. Att ja, det här målet kanske var offside. Vi kollar på det. Ja, det var offside. Vi dömer bort det. Bra. Men att man inte ska göra det i tillfällen då det inte var offside. Mm. Alltså felaktiga avvinkningar helt enkelt. Vilket då för mig blir en signal att de sämre lagen borde gynnas om man mer anfall emot sig. Mm. För sådana tillfällen finns ju också. Och sen finns det ju en ganska stor problematik med att det sker väldigt mycket på en fotbollsplan. Vad händer i en sån sekvens om man upptäcker en ojusthet som skedde precis i momentet före? Mm. Kanske borde det varit frispark då till laget som sen fick en offside emot sig. Jag tror att det skulle försvåra det ganska mycket. Och vi har ju vår gamla... Den här statistiken som kom från Premier League för något år sedan, eller två, där de hade kollat på samtliga, det var väl just offside-avvinkningar va?
Ja, de har väl gått tillbaka de senaste sex åren i Premier League och kom fram till att aldrig under de här fem eller sex åren så hade domarna legat på under 99% i rätt beslut.
Ja, precis. Ja. Då finns det ju, ska man ju klart för sig, ganska många beslut som är enkla att ta. Mm. Skulle man ta på liksom... Kolla bara på beslut som är inom en meter så sjunker det såklart. Mm. Men om man säger att 99% av fallen blir det rätt så jag kommer nog, såvida man inte har en bättre lösning på alla de här följdfrågorna som jag tycker kommer med den här videogranskningen, så är det en felmarginal jag lever med. Och att man får bli upprörd ibland. Andra håller inte med, det får de göra. Men jag tycker att det är för många tveksamheter kring det och att det kommer uppstå för många. Det är intressant just med hockeyn som har kommit längre där de har de här situation room och där de bedömer mycket. Där skriker ju många nu efter att ta bort det igen. Mm. För att de tycker att dels att det kanske stör matchrytm mycket men också att det blir ändå inte riktigt 100% säkert. Trots att de har varenda bild framför sig så kan de sitta där och ändå behöva göra en subjektiv bedömning. Mm. Så att de ändå inte blir 100% säkra på vad som faktiskt hände. Och då blir det ju lite mishmash av alltihop. Så hockeyn som har kommit längre vill tillbaks. Och fotbollen som en bit av, de vill dit. Vilket också säger någonting om hur svårt det är.
Ja.
Och sen finns det ju också, ja, visst, en millimeter offside som vi borde ha sett. Samtidigt då, om man gillar Kingsley Sarfo så slaget han delade ut mot Sebastian Eriksson. Mm. Ja, det passerar ändå obemärkt förbi. Ja, han får ingen avstängning för det. Hur mycket ska vi gå in och ändra i efterhand.
Nej, men det här schyssta fotbollens dag som jag Monty Python-grejen. Alltså det är ingenting som jag önskar kanske på riktigt. Men det finns ju rent alltså filosofiskt så är det ju ändå, ska man komma underfund med en lösning så krävs det ju att spelare framförallt och ledare kammar sig själva lite grann. Och skärper sig. Det är ju liksom steg ett egentligen.
Men det är ju lurigt också, för då skulle du kunna titta på Öster då, som gjorde ett utspel då inför säsongen, att just i kölvattnet av Suarez passar de på och säger att vi ska kunna stänga av våra egna spelare ifall de filmar. Mm. Men det sitter du och avfärdar lite som ett PR-trick.
Ja.
samtidigt.
Ja, nej, visst. Nej, absolut, man behöver inte basonera ut det så som Öster gör kanske. Det är ju fint och de gör det för att det ska bli fler sponsorer och sådär.
Kanske AIKs nya koncernchef kommer ta tag i det här.
Ja.
Prio 1.
Ja, det är ju liksom steg 1. Och ett annat steg är ju det här med ökad videogranskning. Och då kanske man ska, om man nu, som jag känner, en viss trötthet de här hundsituationerna framförallt, men givetvis också filmningar och förstärkningar och sådär. Så kanske man ska börja bara med att fokusera på en sak vad det gäller videogranskningar. Om det är hörnsituationen till exempel. Att man bara ska fokusera på det. Man skiter i offside-avblåsningar och sådär. Man, där litar man på domarna.
Men då skulle du behöva titta på varenda hörna.
Ja, det får man väl göra i så fall.
Och matcher som tar 4 timmar.
Ja, det är en ny grej. Det är som vi sa, mycket hot också. Mycket chitchat på läktarna.
Nej, det är det jag menar. Det finns inga tillfredsställande. Det blir för många små problem som uppstår när man ska införa såna här grejer. I alla fall än så länge tycker jag som gör det liksom, och det tycker inte jag är det rimligt att
få in det. Därmed är vi i punkten där vi bara kör på. Ja. Precis som när man sitter i ett möte på jobbet eller vad som helst. Vi har de här problemen så kommer man inte på riktigt lösa. Ja, vi kör på.
Ja. Ja, men man får ju akta sig för man är ju så konservativ ofta när det gäller fotbollen. Mm. Och att man liksom bara per automatik slår ifrån sig. Man ska ju ta till sig ny teknik som kommer och fråga sig om det kan vara bra eller inte. Men här är än så länge inte beredd att göra det just de här fallen i alla fall. Då, så än så länge kör vi på.
Sen kan man ju då säga att när det är uppenbart fusk, när det är riktigt jävla, det var ju den här historien, gamla fäktningshistorien var det va?
Med ryssen.
Ryssen var det, som hade varit
Boris.
Ja, hette han Boris?
Jag tror det.
Ja, jag trodde bara du höfte.
Nej, han heter Boris.
Boris, ryssen, som var så himla initiativrik så att han löste liksom en teknisk grej innan, du vet. Sådär, så att när han inte träffade motståndaren med sin, vad heter det?
Värja.
Värja. Så pep den då liksom.
Han hade monterat in någon liten anordning i sin värja under liksom kåpskyddet som gjorde att han kunde registrera egna träffar.
Precis.
Och då är det ju på nivå, alltså, det är så här sofistikerat fusk.
Ja, det är ju
då är det så mycket så att man nästan ställer sig så här,
ja,
hatten av Boris.
Bra alltså, att du har orkat.
Ja, att det blir nästan, det är nästan som en fabel.
Så är det ju, precis. Det är för bra för att inte bara man ska avfärda det.
Nej, jag tror också i OS-historien så har vi den här det gamla maratonloppet i St. Louis, jag tror 1904. Mm. Det var oerhört varmt, så väldigt få löpare tog sig i mål för att det var så varmt. Men den som gjorde det hette Fred Lortz. Han vann och det var en medaljceremoni. Och så uppdagades då att han hade liftat med en bil hälften av sträckan.
Ah.
Ah. Förbyttes till väldigt ilska mot Fred då. Ah. Men där är ju också nästan liksom så här att bra försök ändå. Du tog en rövare.
Ja.
Gick inte riktigt hem.
Samtidigt, jag kommer ihåg att jag läste, det var någon text om New York Marathon.
Mm.
Där det var, att alltså varje år så är det, alltså det är ju ett 50-60-tal som blir påkomna med att de springer kanske halva sträckan. Sen så har de en lookalike som tar över efter halva sträckan och springer det sista. Vilket är att de får bra tider.
Mm.
Och det kan man ju tycka, det är ju bara fint. Det är ju bara, liksom, det är inte på topp med det. Ingen av de som vinner som håller på med det. Utan det är ju de som kommer på plats 2-10 sen. Liksom.
Ja.
Man bara gör det för att man ska kunna gå in på sitt kontor dagen efter och göra high five alla fan.
Ja. Ja, men det är ju svårt att komma åt Boris när det gäller sofistikerat fusk. Ja. Men det är också lite märkligt hur man då, uppenbart hur mycket man agerar med magkänsla efter moral.
Mm.
För att det är ju nästan mer fusk än att vara dopad. Mm. För liksom, om man har, kan, låt säga att han inte hade blivit upptäckt. Han kan ju styra matchen precis hur han vill där.
Mm.
Det kan ändå inte en dopad atlet göra. Nej, det finns ändå yttre omständigheter. Särskilt kanske inom när man har tydliga motståndare, kontaktsporter och sådär. Men hans fusk är ju ändå mer effektivt. Ändå så tycker man att det är lite mer, ja, det är lite snett leende på det. Liksom så. Och det säger ju också något om hur mycket man agerar med magen.
Mm.
Och i alla fall gör jag det. Jag tycker inte Boris var hemsk. Jag tycker kreativt gjort. Lägst ner på den moraliska skalan är väl ändå det här spanska basketlaget i Paralympics. Var det Sydney som spelade förståndshandikappade, va?
Ja, just det. Det var ju faktiskt sjukt.
Lägre ner går ju inte att komma.
Ja, där ställer man sig inte sig riktigt typ att applådera kanske.
Ja, vi lämnar fusket och påminner om att vi har gjort det här, eller gör, det här avsnittet 151 i samband med C More, som vanligt, som visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Och idag, onsdag, börjar nästa omgång. Det är tätt mellan matcherna nu. Man kan bland annat se då IFK Göteborg, Hammarby, Örebro, Häcken, och imorgon torsdag är det 4 matcher till. Bland annat då krislaget Kalmar mot serieledarna Malmö FF och AIK Sirius. Gå in på cmore.se om man vill teckna abonnemang där.
Precis, och så var det då i samarbete med biofilmen The Bar som har premiär den 28 april. Det är en spansk film och den är regisserad av Alex de la Iglesia som med sin svarta humor och stil jämförs med Guillermo del Toro och en tidig Peter Jackson. Han är i flera fallet Goya-nominerad och har en gång vunnit regipriset. I The Bar medverkar bland annat Blanca Suarez och Carmen Maki som båda tidigare syns i filmer av Pedro Almodóvar.
Mm, och nu är det bara en dryg månad kvar, Anders.
Till?
Summerburst. Jag blev inspirerad av att komma åt oväntat efter att jag sprang på Janne Mian. Så sa han bland annat så här, fan, brukade lyssna på er när ni tjötade i poddar. Så här, men nu har jag slutat. Ja, för då? Jag vet, jag gick till jobbet så lyssnade jag på er och så bara kom jag på en dag att fan, nu går jag här och ska till jobbet och jobba med fotboll hela jävla dagen. Sen ska jag hem och titta på en massa fotbollsmatcher i videobevakning. Ska jag lägga min enda lediga tid på mer fotboll då och höra två jävla killar som sitter och tjötar? Nej, så nu har jag faktiskt slutat lyssna och hittat ett annat intresse. Ja, vad är det då? Så jag, aktier. Så han låter vara så bra att han hade lagt alla sina pengar i aktier. Han är en stor familj, han har 4 barn, Mian, och en stor släkt. Han sa att det är väldigt bra när folk vill låna pengar av honom. Så säger han, ja, det är lite svårt, jag har bara allt i aktier nu. Så här, och då tröttnar de och lånar dem någon annan istället. Så.
Smart.
Ja. Så är det.
Summerburst om en månad. Och som sagt, då kommer vi komma ut med numret. Vad är nummer? Som är ett supernummer.
Mm. Ska mycket du grejer. Säga något om vad det har för... ja, inte, hela numret är ju inte det, men det finns ju en stor avdelning i det som tangerar ungdomsfotboll.
Ja,
på väldigt många olika sätt.
Både granskningar av tidig toppning, om man säger, och det här
slopade
tabeller och tävlingsförbudet. Det är också den texten som jag var på Malta för, har också med detta att göra.
Mm.
Vi har
U21, EM-kopplingar och mycket annat gott. Och en massa där utöver, såklart.
Lite totti har vi också.
Mm, eventuellt lite totti också.
Vi får se.
Mm. Kolla in oss och testa Offside om ni inte har gjort det innan. Gå in på offside.org och läs våra texter som vi lägger upp där också. Vi är rätt generösa med återpubliceringar där och annat. Och så hör ni av oss till oss med Teddy Lucic anekdoter eller annat vad ni vill. Och bland annat då, ifall ni har någon feedback på ljudet denna vecka eftersom vi spelar in mot en kal vägg eftersom vi håller på att flytta. Då är det podcast@offside.org som vanligt.
Ja, och därmed så önskar vi er en trevlig och fin vecka.
Det gör vi. Hej!
Hej!